Du lyssnar på Fasciaguiden Häst, en podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Jag heter Jennifer Nyman och sitter här idag med Camilla Ranje Nordin och Jenny Karlsson. Hej!
Hej!
Hej, hej!
Idag har vi en hedersgäst också i form av min son på 3 månader. Så om man hör några små konstiga ljud i bakgrunden så vet ni varför, och vi hoppas att han inte ska störa allt för mycket. Och med det sagt så ska vi idag prata om trav, som då är hästens gångart, och vad som händer när hästen travar. Och jag tänkte att inleda med att du, Camilla, har ju sagt förut att hästen är ju egentligen byggd för att skritta och galoppera, och traven är ju mest en förflyttningsgångart. Kan du utveckla det lite grann?
Joggning, travjoggning är mer än när den vill förflytta sig lite.
Och vad innebär travjoggning?
Ja, att den inte travar fort. För när, alltså, traven är ju en diagonal rörelse, så att säga. Så att när hästen travar, i och med att den har sån... alltså den är ju gjord, ska den springa fort och galoppera den. Och annars så skrittar den. Och ibland så kan de jogga lite. Men de travar inte fort. Så fort de kommer över i en högre hastighet så börjar de galoppera. Utom travhästar då, som är avlade för att trava. Alltså den har ju sånt stort, så mycket tyngd i sina inälver, så att säga, i sitt lung och inälvspaket, alltså tarmpaket. Det är så stor volym, och hela det här, när de travar i en diagonal rörelse, så blir det ju en svängning i sidled, så att säga, utav
inälver och bröstkorg.
Rörelseenergin, så att säga. Kommer ju börja svänga inälvspaketet. Så att när den sätter diagonala benparen i luften då, så kommer, eller i marken, så kommer säg vänster fram så kom, och höger bak, så kommer liksom bröstkorgen då att rotera, så bröstbenet, så att säga, roterar åt vänster då, mot det här benet som är i backen. Och hela inälvspaketet kommer alltså att börja gunga fram och tillbaka i sidled. Vi kan bara förenkla det lite så. Och det gör ju att det blir en väldig påfrestning på ryggkotpelaren. Så för att hästen då inte, så koterna ska säga, de är ju gjorda för att kunna rotera. För det sker ju då när hästen rör sig, en rotation. Men för att inte koterna då ska, så att säga, rotera sönder och ligament och allt sånt ska gå sönder som stabiliserar koterna, så måste ju muskulaturen hålla emot den här rotationen och försöka, det är ju det som händer då, det blir som en statisk rörelse, en statiskt arbete för att stabilisera hela bålen, så att säga, ryggkotpelaren, så att den inte roterar för kraftigt och går sönder. Och det här är ju väldigt jobbigt då för hästen när det går för fort, så att säga, för då ökar ju rotationen, det blir ju en högre kraft, högre rörelseenergi i sidled också då när, och dessutom så när hästen skrittar och travar så andas den aktivt med muskulaturens hjälp, vissa andningsmuskler då. Och det finns då, dels är det ju muskler runt revben och så. Men sen finns det också andra muskler som går upp ovanför ryggraden. Serratus dorsalis heter de som går upp. Och de sköter också lyft och revbenen då. Så att de sköter också in- och utandning. Och det här är ju muskler som går upp mot ryggen. Så det kan alltså, och det är ju... När hästen springer fort så ska den är alltså gjord för att inte lägga energi och kraft på att andas. För när hästen galopperar, då andas den passivt. Alltså den behöver inte lägga någon energi på andningen. För att då har hela det här inälvspaketet en annan... Eller den funktion. Hjälper till med andningen. Så att när hästen sätter benen i marken, frambenen i marken... Då utav rörelseenergin då som kommer hela inälvspaketet att trycka framåt. Det vill ju fortsätta fram, det vet ni. Man,
mot diafragma.
Ja, mot diafragma kommer hela tarmpaketet då. Och trycker upp diafragma som trycker på lungorna som alltså trycker ut luften. Mm. Och sen när den då lättar och får bakben, alltså svävmomentet, så kommer ju då hela inälvspaketet istället att tryckas bakåt och diafragma så att säga trycks bakåt och luften kommer in i lungorna, sugs in på alltså ett passivt sätt då. Så att den behöver, alltså när den flyr, den är ju ett flyktdjur, den ska inte behöva lägga energi på att andas, utan då sker alltså det är därför man hör när den galopperar, så hör man ju det här liksom, för varje galoppsprång så är det ett andetag. Och som sagt, den ska inte lägga energi, muskelkraft och energi på att, för all muskelkraft tar energi. Och det ska inte kosta energi att springa fort. Det är så den är skapt, så att säga.
Väldigt uttömmande svar.
Ja, väldigt uttömmande. Det varit lite.
Ja, men det är bra. Får vi lite mer förklaring till vad som faktiskt händer i hästens kropp. För det tror jag inte att man kanske reflekterar över alltid.
Nej, jag vet att när jag prata om det här med någon kurs förut, så var det en hel del travmänniskor som då som sa, jaha, men det är just de här musklerna, det är därför som den liksom ofta blir spänd i ryggen just där. Ja, det kan vara de här andningsmusklerna, ja. Men det är ju också det att ryggen måste jobba så statiskt, och statiskt arbete är jobbigt för att liksom stabilisera hela bålen, hela inälvspaketet, så att inte ryggkotorna helt enkelt roterar för kraftigt. Så det är ju det som musklerna får göra då. Det är därför man säger att musklerna jobbar ju inte så att säga så med kontraktion och avspänning på samma sätt som i muskelarbete. Då liksom blir kontraktion och avspänning. Det blir en mer dynamisk rörelse. Som ger en större genomblödning. Och, alltså
och det gör ju också då att när vi använder hästen mycket i trav, så får ju den en helt annan belastning på kroppen än vad den hade haft om den var naturligt.
Precis, och det påverkar ju fascian. Alltså, men naturligtvis både muskler och fascia. Att det blir mer ett statiskt arbete tröttar ju ut musklerna fortare.
I och med att musklerna måste göra ett arbete så mycket mera och mer frekvent än vad de egentligen är gjorda för att göra.
Och så blir det inte det här med att de får slappna av emellan, utan de sitter och håller. Det är ju som om ni håller armen rakt ut med en belastning. Det är jobbigt bara att hålla den utan belastning. Efter ett tag så blir man väl... Det är alltså ett statiskt arbete.
Och då får du ju mjölksyra.
Då får du mjölksyra
och
fort.
Och en början då till vad vi pratade om för två avsnitt sedan. De här förtätningarna. Precis, det är det som blir i hyaluronsyran. Den här borsten som krullar ihop sig och binder ihop vatten. Så att flödet försvinner.
Flödet försvinner. Ja, det gör ju att fascian så att säga förtätas och tjocknar, så att glidmomentet så att säga försämras.
Men skulle det då,
viskositeten ökar.
Om man tänker ur ett ridperspektiv, om man ska träna sin häst på det absolut bästa sättet, skulle man egentligen då tänka lite likadant, att du skrittar fram för att värma upp, gärna avsuttet, och sen så joggar du igång hästen i trav och bara för att fortsätta då för att den ska komma igång, men sen att man främst ska jobba den i galopp.
Det är väl många som säger att gå direkt från skritt till galopp för att få igång ryggmuskulaturen så att säga. För då jobbar den på ett helt annat sätt än i trav.
Men det gäller ju att man faktiskt skrittar dem ordentligt också. Inte bara skritta fem minuter medan man tittar på Facebook och sen börna runt lite ridhuset i 10 minuter så man klar. Nej, inte så.
Nej, det är väl kanske inte det vi främjar av många anledningar.
Nej, men värmer man upp hästen i skritt, gärna avsuttet. Man kan ju värma upp också, alltså först avsuttet och sen uppsuttet. Och man kan ju, och det här är också någonting, här skulle vi ha ett helt eget poddavsnitt av just arbeta hästen i skritt och vad det gör. Men Och sen därifrån då, när man har värmt upp avsuttet och sen uppsuttet i skritt, då skulle man kunna gå till galopp.
Mm.
Men det blir ju svårt om man då tävlar i dressyr, för dressyrmomenten har ju väldigt mycket trav i sig. Väldigt mycket trav.
Väldigt mycket trav, ja.
Och då tänker jag så här, om man bara tittar på rörelsen, nu bara spånar jag fritt utan egentligen tänkt igenom det här. Om man tittar på dressyr och de rörelserna som är, borde passage vara en bättre rörelse än trav? Om man tänker på den här främjandet utav rörelse av inälvspaketet. Nu rynkar du ögonbrynen här, Camilla.
Jag funderar.
Ja. Jag tänker, för den rörelsen är ju mer som ett gung. Du kanske fortfarande har arbetet utav serratusmuskeln och det här statiska. Men du borde också främja kanske lite mera utav det här gunget fram och tillbaka och tryck.
Det är fortfarande ett statiskt arbete.
Ja, ja. Okay.
Mm. Det har det ju.
Men bättre än trav, eller? Eller är det lika dåligt i de situationstecken?
Alltså, jag vet inte om jag ska säga att ett lagom trav är väl bra, men det jag menar ju mer liksom, snabb trav är ju egentligen inte en naturlig gångart.
Så samlad trav är bättre än...
Fast då har du ju andra saker. Då har du ju, alltså det är ju ett statiskt arbete utav hals och muskulatur och hela, så att överhuvudtaget variation, så att hästen får skrittpauser emellan, så att den får röras genom kroppen, så muskulaturen inte får jobba statiskt för länge. Det är väl det som är det viktigaste.
Så om man vill träna trav, och alltså om jag,
travsport då?
Alltså, nej, inte travsport. Jag är fortfarande inne på ridning här, ja. Nu. Vi tar trav om en stund. Men om man nu tänker jag naturligtvis, för att just traven är ju väldigt viktig just när du är i dressyr. I galopp då skulle man ju kanske kunna hoppa över och trava överhuvudtaget, tänker jag. Men just i dressyr.
Jag vet inte hur långa travmomenten är egentligen. Alltså det viktiga
jo,
är väl...
om du räknar ihop passagen och det där, då är det ju ganska mycket trav. Mm.
Och då pratar vi bara hög nivå. På lägre nivå är det ju bara trav.
Ja, alltså, men nu...
Ja, det kanske inte är så mycket galopp. Jag bara så länge sedan jag var involverad i lättare dressyrtävlingar. Så att det...
Tyst.
Nu får du fortsätta, Jenny. Varsågod.
Jag har tappat tråden. Vad var det jag skulle säga?
Du pratar om trav.
Om man ska träna trav om man rider dressyr. Och här får ni ju rätta mig om jag har fel. Då hade det varit bättre om ur det här hur hästen fungerar rent kroppsligt. Att arbeta skritt, gå upp och träna de momenten man vill göra i trav. Alltså om du ska öva passage eller så. Eller ökat och sen gå tillbaka till skritt eller galopp. Att man inte sitter här i nötandet i trav. Varv efter varv efter varv efter varv. Och liksom, så att om man övar till exempel en passage. Jag vet inte, jag fastnar på passage här nu. Att man går från skritt upp till trav och så in i passagen och sen tillbaka till skritt, så att man
jag
inte går från passage
däremellan också
och galoppera. Jo, men jag tänker så att det inte blir man går passagetrav eller trav, att man inte fastnar i det här travet, utan att man väljer en annan gångart helt enkelt mellan de sakerna du faktiskt övar. Eller det kanske man gör naturligt ändå, jag vet inte. Men jag får ju för mig att man rider väldigt mycket när man tränar. Oavsett om man åker på dressyrträning eller tränar hemma eller så. Eller om man bara rider ut, så rider man ju väldigt mycket i trav.
I trav, ja. Mm.
Ja, och hur kommer det sig egentligen från början? Jag tänker så här, för det normala är ju man skrittar och sen så strav man och sen galopperar man. Men varför är det så då egentligen?
Ja, kan det vara att man har någon inbildning av att det är jobbigare att galoppera? Att hästen ska klara av.
Galopperar kanske är jobbigare för en ryttare. Som säger,
det är ju behagligt att rida lätt, tänker jag.
Ja, det är ännu mer behagligt att galoppera. Alltså jag väljer galopp framför trav alla dagar i veckan.
Ja, fast om du tänker en ovan ryttare kanske. Du har svårare med kontrollen i galoppen.
Så det går oftast lite fortare också. Så är man lite
fortare, så att du hinner kanske inte med. Du har mer kontroll och... törs, så att säga. Det är inte lika...
kanske lättare att hantera en häst också i trav. Jag menar, om man väl galopperar och har en häst själv som kanske är lite svag, så vill ju de gärna öka också. Och till slut kanske det går så fort som man inte kan kontrollera överhuvudtaget. Kanske en mental safety spel.
Ja, jag tror. Och man, på ridskolor så kör man väl också väldigt mycket trav. Det är ju bara en kort trav och skritt. Och det är ju viktigt som sagt med skrittmomenten mellan hela tiden för att få igång flödet i ryggmusklerna, för skritten är jättebra. Den, där är det,
ja, men det, med det skulle man ju kunna göra ett helt poddavsnitt bara om arbete,
jo, men då är det ju mer rörelse i muskulatur och fascia så att säga. Mm. Men just det här statiska arbetet som sker i traven.
Men om vi
jag tror inte man kan tänka sig att det är så, just det här med andningen som jag pratade om, det kanske inte är något problem i vanlig ridning i
vanlig hobbyridning, ja, menar
nej, nej.
Är det mer om man kommer upp på väldigt hög nivå så hästen verkligen är ansträngd, eller snarare travsport?
Jag tror kanske mer travsport, att det påverkar mer där, därför att då det är ju, jag menar, det går ju åt energi till andningen också, så det är klart att när de måste trava fort då, så blir det ju en mer påfrestad.
Skulle man kunna säga då att det är bättre energi, inte hantering, men energi, alltså vart man lägger energin är mer fördelaktigt för en galoppör än vad det är för en travhäst? Du har mer energi att lägga på att ta dig framåt än vad du har för en travhäst.
Ja, en galoppör behöver ju aldrig tänka på. Nej, det är det jag menar. Tänka på, behöver aldrig
lägga energi,
någon energi för att andas, utan det går ju per automatik passivt så att säga.
Så kan man säga, de här hästarna som frustar mycket, så här, varje galoppsprång så frustar de hela tiden. Mm. Är det då att de har väldigt bra andningsfunktion?
Alltså frustningen är ju ett positivt, den frustar ju när den blir avspänd. Så att det,
ja, för det finns ju vissa som så här frustar i takt med galoppen, liksom varenda.
Och det hör man ju liksom när de galopperar.
Just fast då pratar vi ändå ganska samlad galopp. Eller kan man höra de här frustningarna även i fyrsprång? Kan man höra de här frustningarna i ett travlopp? Tror inte det.
Nej.
Jag har aldrig tänkt tanken.
Nej,
men
nej.
Så att tror jag inte. De här frustningarna och avslappningarna kommer när det, de kan jobba avslappnat i en kontrollerad gångart.
Ja, för det är klart, det måste ju vara att de är avslappnade, inte att de är liksom...
Ja. Alltså frustningen är ju en positiv... Den kan ju frusta, om du travar och joggar så kan den ju frusta, men inte det här taktfulla frusten som du pratar om, just i varje galoppsprång. Mm. För det har ju med andningen att göra. Men det är klart de kan frusta även när du travar så, men normal hobbyridning och träning... Ja, det gäller att inte trava för långa pass helt enkelt.
Och jag tänker också, om man nu håller sig till trav och framförallt travsporten då, om du har en häst då som rent muskulärt måste arbeta för att andas, då skapar du ju spänningar, och dessutom har du då selen som sitter över de musklerna som ska arbeta för att andas.
Kanske inte sitter jättehårt, men det är ändå ett tryck.
Jag tänker att då skapar du då den här början till förtätning eller förtätning. För om du inte släpper på en början till en förtätning, så blir det ju en förtätning som bygger på när det blir ansträngt. Mm. Vilket gör ju då att då hämmar du ju revbenens funktion att vidga sig. Mm. Vilket gör att du får sämre plats för lungorna att vidga sig.
Du hämmar ju hela, alltså, hästen kan ju låsa sig i hela bröstkorgen och diafragma. Alltså, diafragma,
ja, men det är det jag menar, dit jag vill komma, men jag gick lager för lager här.
Diafragma är ju jätteviktigt, och diafragma rörs ju egentligen bäst då i galoppen.
Mm.
Galoppen är ju väldigt avslappnande för hästen.
Rent praktiskt så borde man på en travhäst som presterar, eller alla travhästar som man tränar i trav helt enkelt, borde man alltså lägga väldigt mycket tid på att släppa spänningar och tryck just runt bröstkorg, diafragma, alltså buk och rygglinje.
Jag hade ju en en hästterapeut som behandlade mina hästar som också håller på med trav. Jätteduktig sån. Och han bad ju mig komma. Han har ju en häst som vinner typ allt och som går jättebra i travet. Men han bad ju mig komma och galoppträna den. Mm. Så jag satt ju upp, det var ju superhäftigt, de var ju knappt riden. Satt upp och ut på travbanan och galopperade den. Mm. Och jobbade den just här. För han var ju av uppfattningen att det kommer göra att den blir bättre totalt sett, att den kommer prestera bättre på travbanan och hästen mår bättre av det. Jag vet inte om det är vanligt inom travet.
Det blir vanligare och vanligare, för jag hör det lite alltså, mer och mer att just travhästar galopptränas. Men då tror inte jag att det är ur andningsfunktion, för så långt tror jag inte att man tänker kanske någon en och annan, utan då är det ju mer rent att man arbetar med andra muskler och bygger andra muskler för att de ska kunna trava bättre och mer hållbart.
Men kan det hjälpa även andningen?
Ja, såklart, eftersom då får du den här naturliga.
Du släpper diafragma på mer naturligt sätt.
Sen är det ju
diafragma är jätteviktigt. Alltså,
och sen är ju frågan, en travhäst har ju sällan den här runda galoppen som en ridhäst har. Får man den här gungningen då på en travhäst som galopperar?
Men det måste jag ändå säga, för den här hästen, han, om jag inte minns fel, han kanske var riden så här 3 gånger för 3 år sedan. Mm. Så. Och jag satt upp och jobbade honom lite i skritt först, bara så, och sen så körde vi och han tog jättefint stöd och jag fick ju jobba för det, jag fick ju hjälpa honom till en rund galopp, men han fick en jättefin travhästgalopp. Det syntes ju såklart att det var en travare, men den blev rund och han jobbade genom kroppen och liksom svettades på rätt ställen och allt sånt där.
Då får man ju ändå till, och det är ju bra. Nu ser du så där skeptisk ut igen.
Men hur ska man hjälpa en travhäst optimalt då? Ska det vara, man ska jobba mycket med att släppa på spänningar runt diafragman och allt som du pratade om. Och kanske också galoppträna dem.
Ja. Alltså, för travhästarna blir ju väldigt spända i ryggen. Och,
jag tänker ländrygg. Att oscillering som du säger måste ju vara en fantastiskt hjälpmedel på en travhäst. Mm. Och för er som inte vet vad oscillering är, jag säger oscillering, det heter tydligen oscillering.
Ja, det
samma. Oscillering låter trevligare tycker jag. Det är att man gungar. Alltså man gungar ju hästen fram och tillbaka i sidled så att man får en svängning i ryggen.
Med bröstkorgen.
Ja. Mm. Och så gör man då det alltså i bröstkorgens område för att liksom öka rörligheten helt enkelt.
Och det ni pratar om är att alltså hästen står på gången och ni
ja, står men man står på gången och så gungar man hästen fram och tillbaka i sidled så att du får den här svängningarna i ryggraden helt enkelt för att gunga framrörligt.
Ja, det blir ju det. Du jobbar ju med revbenen. Men alltså, diafragma är ju en, kan man säga, en platt muskel med mycket fascia stråk, om vi nu ska prata så, och som sitter alltså som en avgränsning mellan brösthåla och bukhåla. Så den avgränsar lungpartiet, lunghjärta i thorax gentemot tarmar och lever och den biten som sitter i bukhålan då. Och som jag sa då, när hästen galopperar så alltså diafragma är ju en, man kallar den ju också för en andningsmuskel, och det är, den låser sig ofta. Det är ju som med människor, vi ytandas alldeles för mycket. Och man säger ju att de flesta människor kanske använder 10% av diafragmas rörelse så att säga, mot vad den så att säga ska röra sig för att det ska vara hälsosamt. Och det enda vi kan göra åt det är ju att vi djupandas så att säga, och verkligen ser till att man andas ner i buken och känner hur diafragma sjunker. Och, men det kan du ju inte säga åt hästen.
Nej, men man kan göra optimalt för att man andas. Och det knyter ju till vårt förra avsnitt med värme. För att jag stod att det här med andning och värme är ju helt fantastiskt. För att du berättade för mig att man måste kunna andas. Just det här med att man kan andas ordentligt. Inte bara ytandas utan djupandas. Och att man då kan hålla värmen med att andas. Och det här gör jag numera så fort jag fryser. Och eftersom jag är en fryslort så gör jag det. Och senaste dag när jag stod och väntade på tåget i morse så stod jag och frös lite grann. Då djupandas jag. Så verkligen långsamt in och långsamt ut. Och jag lovar 3 andetag. Sen fryser man inte längre. Mm. Och då kan man ju koppla även där just det här att en häst som då kan andas ordentligt. För hästar reglerar ju det här instinktivt.
Men en häst som är spänd kan fastna i sin inandning.
Ja, men det är ju dit jag vill komma. Precis. Du får lyssna på mig. Om man då ser till att den kan andas normalt genom att, framförallt då travhästar som blir spända här, att se till att man släpper på förtätningar och spänningar, oscillerar så att det funkar, så att allting kan vidga sig så som det gör. Och galopptränaren, så att man tränar diafragman, att den kan gunga fram och tillbaka.
Mm.
Då måste den ju också kunna hålla värme mycket bättre.
Mm.
Jo, det gör den ju.
Ja.
Men det, så att andningen är ju A och O. Plus att den blir ju... Alltså diafragma har så mycket samspel ihop med fascia och resten av kroppen. Och lymfsystemet fungerar bättre om diafragma får röra sig. För att det påverkar även lymfavflödet så att säga.
Mm. Nu kom det på någonting.
Nej, men jag bara kom på varför jag säger oscillering. För det stavas ju SC.
Aha.
Och fascia.
Det, oscillering.
Ja, det är därför jag säger oscillering. Och det.
Ja. Man får säga vad man
en
vill.
En avstickare helt. Men det är bara slog.
Oscillering, det är alltså att man gungar hästen fram och tillbaka i sidled.
Men man säger inte fascia.
Nej, man säger inte fascia.
Det finns de som gör det. Men
fascia. Det finns de som säger fascia också.
Ja.
Fascia.
Det är väl alltid så när det är nytt.
Mm.
Så. Jag säger inte att det ena eller andra är fel. Jag säger bara att det är därför jag säger så. Det är någon slags logik i galenskapen.
Eller hur?
Ja.
Men om vi ska bort ifrån svensk grammatik och uttal och hela den biten då. Så om man tänker då gemene man. Hur ska man tänka kring trav? Om vi ska summera den biten lite grann.
Och innan vi summerar så tänker jag så här också. Att skulle man se till då att hästen kan andas när den travar ordentligt, eller den kommer ju alltid bygga på spänningar eftersom den måste muskelandas, men att man hela tiden kontinuerligt ser till att den blir avslappnad, avspänd och med en lös diafragma, alltså man lägger tid på oscillering och alltså behandling som gör att den släpper, det måste ju också göra att den går rakare, det måste ju bli, alltså det blir ju, ja, nej, så här var det jag skulle säga, om du oscillerar hästen för att få bättre andningsfunktion, då kommer det också påverka proprioception, vilket gör att den får bättre balans. Du kommer släppa på saker som gör att den blir mer liksidig, vilket gör att den kommer både få bättre balans, gå rakare i vagnen och bli starkare för att orka prestera, samtidigt som du gör det som du primärt gör för att få den att andas bättre. Så det finns ju liksom jättemånga olika positiva effekter av att man bara ser till att den kan andas.
Det där var väl en jättebra summering.
Jaha, förlåt. Okej.
Ja, nej, men jag tänker just det. Vad kan man göra för att hjälpa hästarna? Om nu traven inte är den primära gångarten egentligen. Och en fråga till dig då.
Att inte trava för långa pass. Och att inte
fast
bara,
det är ju svårt på en travhäst när den ska gå lopp.
Ja, så är det ju. Men nu pratar du ridning förut.
Nej, men, så att för travhästen så har vi summeringen där. Ja. Från Jenny.
Mm.
Och sen om man tänker som
en ridhäst. Undvik att trava om du inte ska träna det du faktiskt ska träna.
Jag tror inte att andningen i sig är något problem på en vanlig ridhäst. För den travar inte så fort och så att det är inte den spänningen som är den värsta, utan det är det statiska arbetet om man travar för länge.
Men fortfarande då så är det är ju inte av skada att trava mindre och galoppera mer. Hästen mår ju bra av att galoppera.
Och du bygger mycket bättre och trevligare muskler av att galoppera. Ja, inte bara magmuskler, men också att du får liksom bakdelsmuskulatur och just den här flexibiliteten i LS-leden, alltså som den som är gjord. Och den behöver ju vara, och det här är också någonting, nu går vi från andning lite, men just att LS-leden är rörlig. För det är ju den leden som ska kunna flexa fram och tillbaka. Och det här är ju superviktigt.
Och den sitter?
Den sitter alltså mellan sista, men tyst med den nu, får jag prata klart någon gång?
Du tvekade.
Ja, nej, bara så att jag säger rätt. Den sitter, alltså det är alltså den lilla grop som blir efter sista ländryggskotan och första sakrum. Alltså första sakrum, men sakrum då, första sakrumkotan.
Första sakralkotan.
Ja. Då blir det ju ett litet hål, och det är alltså LS-leden.
Den lumbosakralleden. sista ländkotorna.
De lutar, de kotorna lutar ju åt olika håll.
Inte kotorna, men topputskotten lutar framåt på ländkotan och bakåt på sacrum.
Ja,
och då, det blir ett hål där. Det är ju gjort för, det blir som ett V.
Ja.
Och det är ju gjort för att hästen ska, ska kunna flexa och röra och den utan att tornutskotten går ihop.
Ja. Och den här leden är ju jätteviktig framförallt på hopphästar. Mm. För att hästen ska ju liksom kunna flexa ut ryggen. Och här är ju hästar generellt sjukt stela.
Ja. Men framförallt travhästar kan jag säga.
Travhästar. Ja. Jo, men alla hästar behöver ju vara rörliga. Men jag tänker att det måste ju vara extra viktigt att den leden är rörlig för hopphästar.
Man kallar det ju också för galoppleden.
Den
måste fungera för att hästen ska kunna galoppera.
Ja, men det var ju där jag började. Om du galopperar din häst mera, då kommer det ju öka flexibiliteten i den här leden, som också då har en positiv verkan när du ska hoppa, för att den behöver den leden för att kunna öppna upp.
Så med andra ord, galoppera mer så kommer du få bättre bakbensteknik i hoppningen.
Ja.
Ja. Så om vi totalt sett sammanfattar det då. Nu har det kommit väldigt mycket tips här, men så kan vi säga galoppera mer, våga galoppera.
Våga galoppera.
Våga galoppera.
Vi är sponsrade av Fascia Horse. Och Fascia Horse är en storsatsning på fasciabehandling av hästar som framförallt kommer gå av stapeln under 2023. Men redan nu så kan du som är intresserad av att jobba med behandling av hästar vända dig till Fascia Horse. För Fascia Horse är återförsäljare av förträffliga behandlingsmaskiner som hjälper hästen att bli mer rörlig och avslappnad och som är anpassade för fascia. Och Fascia Horse har även workshops och utbildning för dig som vill bli terapeut och jobba med hästar. Så gå in på fasciahorse.se och läs mer.